Hej och välkommen till Sömnlöspodden med mig, Joakim Wilson. Detta avsnitt röjde lite då jag led av skrivkramp och hade lite funderingar kring något jag tänkt på en längre tid. Nämligen kontinuitet kontra slentrian. Många av de poddar som jag själv lyssnar på, som Mordpodden, Älskade psykopat, Creepypodden och Seriemördarpodden, har alla en sak gemensamt. En stark kontinuitet. Det finns en tydlig introduktion, mitt och slut på varje avsnitt. Och det är någonting som jag tycker Sömnlöspodden också har. Men vad jag blivit rädd för är att när saker och ting går på rutin, att berättelser blir likadana och liknande. Och det är någonting jag försöker undvika. Och jag ska ta mig och fundera kring hur man ska göra detta. Du som lyssnare får jättegärna höra av dig om dina tankar om detta via mail, på Facebook eller Instagram. Nu har jag tagit er bakom kulisserna här och jag hoppas det är okej. Denna veckas historia har varit intressant att utforska, då det är en blandning av flera historier som kommer ifrån Borgviksfjällets avrättningsplats, där det sägs spöka. Om jag har lite tid över denna sommar så är det definitivt en destination jag gärna åker till för en liten minisemester. Jag hoppas att besöket där blir lite mindre händelserikt än vad det blir för Gurra i denna berättelse. Jag har alltid varit fascinerad av vad folk kallar för onödigt vetande. Visste du till exempel att Kungsgatan är det tredje vanligaste gatunamnet i svenska städer? På första plats är Nygatan. Det finns hela 170 nygator runt om i Sverige. Men hur nya kan de egentligen vara? Självklart måste de ha varit nya någon gång. Men efter ett tag är det inte bara dags att döpa om dem till gatan. Det är sånt som jag går omkring och tänker på dagarna i ända. Sorry, jag glömde presentera mig själv. Gurra heter jag. I snart 5 år har jag varit mellan jobb, som det så fint heter. Arbetsförmedlingen jagar mig med ljus och lykta. Och varje månad hittar jag på några trovärdiga jobb som jag skulle kunna ha sökt. Säljjobb, sommarjobb på äldreboende, badvakt på det lokala badhuset. Ja, allting egentligen. Det har fungerat för mig så här långt. Det är inte att jag är lat. Jag bara saknar motivation och har viktigare saker för mig. Så när jag gjorde en turné runt om i Sverige för att besöka alla gator vid namn Kungsgatan. Men hur har du råd med det? Tänker ju säkert du nu. Låt oss säga att jag har ett system. Så fort jag ska besöka en ny stad så går jag in på en dejtingsida. För ärligt talat så vet jag precis vad jag ska säga till både tjejer och killar för att få dem på fall. Trots att jag är fullständigt ointresserad av att gå vidare med någonting seriöst. Mitt mål är att hitta ett boende om natten. Och om de är riktigt snälla så betalar de faktiskt tåg eller bussbiljett för att jag ska komma dit. Det händer faktiskt mer ofta än vad man kan tro. Folk är rätt så desperata. Det viktiga är att ha ett vårdat yttre. Jag tränar varje dag. Om den jag träffar vill betala för en hårklippning eller nya kläder efter några väl inövade snyfthistorier, är jag inte den som säger nej direkt. Jag kan till och med gråta på kommando. Alltså, det kanske låter som jag lurar folk. Träffar dem på falska premisser. Men du vet, jag ser det inte riktigt så. Den helgen jag är där så bjuder jag ändå på riktigt trevligt sällskap. Om de vill bjuda på mat och en plats att sova, vem är jag att säga nej? Jag får dem att känna sig speciella. Ibland bjuder jag på min kropp. Vad spelar det för roll om det inte vara för evigt? Det finns inga garantier här i livet. Hur som helst, efter att ha sett alla kungsgator och även drottninggator, vilket inte är så svårt att kombinera, då det oftast finns en drottninggata för varje kungsgata, med vissa undantag. Ja. Efter det behövde jag en ny passion. Tidigare hade det varit att besöka gamla dansbanor runt om i landet. Men det tröttnade jag på och avslutade det aldrig riktigt. Nu har jag kommit in på ett mörkare spår i historien. Som också var ett realistiskt mål att åka runt och se. Galgbackar. Nu undrar ju du säkert, vad är en galgbacke? Då är min fråga, har du svårt att läsa mellan raderna? Det säger sig ju självt. Galgbacken, eller ibland Galgberget, var platsen där brottslingar hängdes eller halshuggs förr i tiden. Oftast finns det inget speciellt när de nu för tiden. Kanske ett monument där det står lite om platsen. Men för det mesta så är de trevliga picknickplatser. Och jag har till och med tagit med några av mina dejter dit. Ja, jag kallar dem det i brist på annat ord. Jag besökte platser som Visby, Norrköping, Stockholm, Halmstad och Karlskrona. Innan det var dags att bege sig till Borgviksfjällets avrättningsplats utanför Karlstad. Jag bor själv i Örebro. Men jag har en enkel regel. Om en plats är mer än en timme bort, då behöver jag en plats att sova på. Efter att ha letat runt på dating-sajten i runt en timme, så hittade jag en passande kandidat. Irina, 26 år. Hon bar mörka kläder, lite alternativ stil och en läpp-piercing. Vi började skriva. Hon berättade att hon trodde på det övernaturliga. Konversationen bara flöt på. Jag behövde inte berätta för henne hur speciell hon var. Hur jag aldrig känt på det viset så snabbt för någon innan. Skämta om att vi skulle gifta oss. Nej, ingenting sånt. Hon var, hör och häpna, genuint nyfiken på mig. Det här skrämde mig. När jag satt på bussen till Karlstad, som jag betalt ur egen ficka denna gång, så pumpade mitt hjärta av adrenalin. Fan. Jag ville träffa Irina. Jag tittade på hennes profilbild på vägen dit. Och inte för att känna igen henne. Inte för att komma på konstlade komplimanger. Nej. För att hon var vacker. Hennes varma brungröna ögon påminner mig om färgen från ett ekträ om hösten. Nej, det här fick inte hända. Det här skulle ju sätta stopp för alla mina planer. Det fanns en nyfikenhet hos mig. Jag ville se Borgviksfjällets avrättningsplats. Men ännu mer ville jag träffa Irina. När jag gick av busstationen i Karlstad, så möttes jag av Irina som stod och väntade på mig. Hon var lätt att känna igen från bilden. Men ännu sötare och med sån utstrålning. Hon gav mig en varm kram och jag kände hur jag bara inte ville släppa taget från henne. Vi småpratade samtidigt som vi gick till parkeringen. Och satte oss sen i bilen. Planen var att direkt åka till den gamla avrättningsplatsen, eftersom hon också hade ett stort intresse av det. Vi var förväntansfulla och jag berättade att jag sett många galgbackar runt om i Sverige redan. Irina undrade om jag sett någonting övernaturligt eller känt någonting när jag varit där. Detta var egentligen inte varför jag besökte dem. Jag har alltid haft en grej för struktur. Att saker och ting har ett genomgående tema. Och utartar sig på nästan likadant sätt. Om man så befinner sig i Skåne eller Norrland. De små skillnaderna. För första gången sedan vi satt oss i bilen så blev det tyst i några sekunder.
Så vilket stjärntecken är du?
Frågade Irina.
Jag är skytt. Svarade jag, som aldrig riktigt brytt mig om stjärntecken.
Åh nej. Nej, 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 nej. Säg att du skämtar.
Spelar det någon roll?
Det gör det verkligen. Jag är fisk. Jag behöver en stöttande partner. Någon som förstår och ser mig. Du kan säga saker ibland i stundens hetta som låter fruktansvärda, va? Sånt som kan förstöra förhållanden,
sa Irina och tittade på mig med stora ögon. Ja, men det spelar väl ingen roll vilket stjärntecken man har. Det har säkert du också gjort, sa jag och försökte skämta bort det.
Och du har en låga. Du behöver ständigt se nya platser. En brinnande nyfikenhet. Och du använder din skärm för att få vad du vill. Du är en så typisk skytt. Och elden brinner lika klart i dig som det oförutsägbara vattnet flyter inom mig. Det är där jag ser ett problem.
Jag låg försiktigt. Det kändes som jag blivit haffad på sängen. Att någon sett igenom min bluff. Men värst av allt var när Irina sagt att hon redan sett ett problem mellan oss.
Vad är ditt måntecken?
Frågade Irina i en lugnare ton. Va? Har jag ett till? Sa jag förvånat.
Ja, men det är klart du har. Vilket tid på dygnet är du född?
Tror du verkligen jag kommer ihåg det? Svarade jag lite skämtsamt. Vi skrattade och stämningen blev bättre. Jag satte försiktigt min hand på Irinas knä medan hon körde. Snart var vi framme vid Borgvik. Den natursköna orten i Värmland. Där Gallibacken var belägen. Så fort vi klivit ur bilen blev jag positivt överraskad. Från den varma kram som Irina utdelade. Det blev en klar tröst. När vi tittade mot himlen och såg regnet som taktfast och skoningslöst slog ner mot marken. Fan, det regnar, sa jag. Det var inte likt mig. Att säga något så tafatt och innehållslöst.
Ja, jag kan se det,
svarade hon och skrattade till och knuffade mig lätt.
Vill du fortfarande se platsen eller ska vi dra hem till mig och ta en kopp varm choklad?
Det var dags att stå på sig lite. Att gå tillbaka till den jag i alla fall trodde var mig själv. För om du frågar mig så är varje konversation lite som ett parti i schack. Man vinner och förlorar delar av utbytet mellan ord och meningar. Men i slutändan så brukar det ju, allt som oftast, vara jag som står som vinnare. Det var min idé att komma hit. Om jag skulle backa ifrån den så skulle jag framstå som svag. Men det krävdes en form av kompensation. Någonting som fick mig att låta mjukare till mina avsikter. Och inte gå fram som en bulldozer. Men förslaget att åka hem och dricka varm choklad. Det var ett utmärkt drag av Irina. Som gjorde det här svårt. Ja... Nu är vi ju här. Jag tog av min jacka och satte den över våra blöta huvuden. Och kolla, nu har vi ett paraply också. Vi behöver inte stanna så länge. Jag vill bara se mig runt.
Det var en väldig tur att du är så söt,
sa Irina, suckandes och kysste mina blöta läppar för första gången. Jag var lycklig. Var det så här en kyss skulle kännas? Ärligt talat så hade jag fullständigt glömt bort det.
Vi gick fram till en gammal sten, ett monument, där det stod lite information om platsen i sig. Ingenting av det som stod var troligtvis nytt för mig, eftersom jag alltid läste på om varje ny plats som jag besökte. Men Irina lutade sig fram för att läsa igenom allt. Visste du att de där kvinnor aldrig hängdes på Galgbacka förut? De blev halshuggna istället. Sa jag efter att ha gett henne tid att läsa klart. Varför? Frågade hon. Det ansågs oanständigt. Man kunde se upp under deras kjolar då. Jag skojar inte. Så var det. Men hellre halshuggen än hängd. Vi fortsatte att promenera en stund. När jag plötsligt tyckte mig höra viskningar. Sa du något? Frågade jag Irina. Nej. Hon var dock intresserad och ville veta mer av vad jag hörde. Jag följde ljudet av viskningarna. Men det var frustrerande. Så fort jag kom nära så kändes det som man stod 10 eller 20 meter ifrån mig. I en annan riktning istället. Vi höll nu varandra i händerna. Och gick runt i cirklar. När jag sneglade in i Irinas ögon så såg jag att hon var spänd. Och orolig. Något av det sista jag ville var att hon skulle vara orolig för mig. En ny taktik behövdes. Irina, sa jag till henne allvarligt. Ja? Jag skojade med dig. Jag ville bara skrämma dig. Tönt. Den oro som tyngt hennes blick var nu borta. Istället såg hon mer lättad ut. Och kanske lite irriterad. Hon knuffade till mig lätt. På ett kärleksfullt vis. I samma ögonblick. Så såg jag en lång mörk gestalt framför mig. En huvud täckte större delen av hans grymma ansikte. Det enda som kunde ses klart var munnen. Som låg på ett blodtörstigt vis. Och i handen bar han en väldig yxa. Nedfläckad av torkat blod. Jag föll ner på det våta gräset. Pannan glänste av svett och jag hyperventilerade.
Förlåt, jag menade inte att putta till dig så hårt.
Sa Irina chockat. Hon hade inte sett den väldiga mannen. Jag var säker på det. För då skulle hon vara minst lika rädd som jag.
Kan vi åka hem till dig nu och dricka varm choklad?
Frågade jag skärrat. Den natten gick jag och la mig bredvid Irina i hennes säng. Hon snarkade tyst. Så där behagligt. Det gjorde mig sömnig. Men mina drömmar var fruktansvärda. Allt jag kunde se var personer som jag övernattat hos. De som tittat på mig. Precis på det sättet. Jag tittat på Irina. Vissa hade jag haft sex med. Eftersom det gett mig förmåner. Det var likt spöken från mitt förflutna. Ett barn skrek högt. Mannen som jag såg på den gamla avrättningsplatsen fanns där. Hans obehagliga leende brände sig in i mitt sinne. Ett namn nekade. Britta. Vad jag kunde minnas hade jag inte träffat någon Britta. Men det var svårt att minnas alla. Det rörde sig om hundratals tjejer och killar som jag förlett. Hur kunde jag gjort det här mot dem egentligen? Jag vaknade. Låg ensam i sängen. Var hade Irina tagit vägen? Var jag ensam igen? Hade hon stuckit iväg? Precis som jag har gjort så många gånger innan. Mitt i natten. Jag gnuggade mina ögon och började vakna till. Självklart hade hon inte det. På köksbänken fanns det en lapp där det stod: "Jag är iväg och köper frukost. Hoppas jag hinner tillbaka innan du vaknar. Puss." Jag satte igång mobilen och sökte på orden Borgviksfjällets avrättningsplats Britta. Vad jag fick fram chockerade mig. Det fanns information om en Britta Jonsdotter. Dömd för hor. Alltså att ha legat runt, som vi skulle kalla det i våra dagar. Hon hade fått förlåtelse från kyrkan. Men vad de inte kunde förlåta var barnamordet. Det fick mig att minnas en av de allra första gångerna. Jag gav mig ut på en dejtingsida för att komma till Blekinge. Snabbt matchades min profil med en tjej, Sandra. Egentligen var jag ganska så neutral till henne. Hon verkade ju trevlig och så. Det slutade med att vi hade sex. 3 månader senare så ringde hon mig. Berättade att hon var gravid. Så att vi skulle ha barn tillsammans. Över loppet av några dagar med ständig kommunikation så övertalade jag Sandra till att göra sig av med barnet. Att göra en abort. Jag fick som jag ville. Och att läsa om Britta Jonsdotter som blivit dömd för hor. Någonting som jag också i praktiken gjort mig skyldig till. I dödsboken fanns det inte mycket detaljer om hur själva mordet gick till. Var det en olycka? Var det ett hemskt dåd från Britta Jonsdotter? Hur som helst så kände jag en stark koppling till denna kvinna. Och det var så märkligt att jag hörde hennes namn i mitt huvud. Att jag på något sätt visste att hon var kopplad till platsen. Nycklarna vände sig från utsidan av lägenheten. Och jag hoppade till som en skrämd kanin.
"God morgon, kan du hjälpa mig att bära in?"
sa Irina med 2 fullpackade kassar med mat. Det fanns allt på frukostbordet. Ost, skinka, salami, bagelsjuice, müsli, yoghurt. Hon stekte ägg och bacon. Det var som en hotellfrukost. Jag försökte att slappna av. Och det var lättare i Irinas sällskap.
"Du hade mardrömmar igår, va?"
frågade Irina.
"Du kastade dig runt i sängen och andades hastigt."
"Ja, det var bara något larvigt", sa jag och tittade ner mot juiceglaset.
"Berätta",
sa Irina, som om det inte fanns något annat alternativ. "Jag tror vi behöver åka tillbaka till Gallibacken i Borgvik. Jag kan berätta när vi är där", sa jag. Allvarligare än vad jag varit på år och dagar. Irina insåg att det var viktigt för mig. Så efter att vi tagit undan frukosten och tagit med en termoskaffe så gav vi oss av till den tidigare avrättningsplatsen. Till Gallibacken. Denna dag var det varmare. Våren hade blivit sommar. Och runt omkring oss kunde vi se folk i t-shirts och shorts. Det var en frisk fläkt för mitt tyngda sinne. Vi sa inte så mycket till varandra på vägen dit. Tystnaden var ganska så bekväm. Men det fanns ett allvar. När vi kom fram till monumentet så fanns det 10-tal personer där. Vi öppnade upp termosen. Kaffet var fortfarande varmt. Och Irina tog fram 2 plastmuggar. Efter att ha druckit några klunkar så kände jag mig yr. Och tappade muggen till marken. Och såg det mörka kaffet rinna ut på gräset. I mitt sinne förvandlades det till blod. Jag var inte längre mig själv. Irina fanns inte längre där. Jag var omgiven av människor som jag aldrig sett förut.
"Träd fram, Britta Jonsdotter",
sa en strikt röst. Jag kunde känna hur mina egna ben började gå försiktigt. Tårar rann ner från mina kinder. Mannen fortsatte att tala. Märkligt nog kände jag igen rösten. Det var samma person jag hört under gårdagen. Som en viskning. När jag såg mig runt kunde jag se den stora gestalten från gårdagen som lättsamt riktade sin blick mot mig. Nästan som om han såg en föreställning framför sig. Ditt straff för den fruktansvärda handlingen, barnamord, kommer bli halshuggning. Ditt vedervärdiga lik kommer att brännas på bål. Må Gud ha förlåtelse över dina synder, för vi har och det ej. Jag kunde känna hur bödens yxa skar igenom min hals. Allt gick så hastigt. I samma stund skrek jag högre än jag någonsin gjort innan. Och kände att någon ruskade om mina axlar. Det var Irina. Jag var fortfarande omringad av en folkmassa. Men hon såg annorlunda ut. I t-shirts, shorts, moderna kläder. Ingen såg road eller förväntansfull ut. Alla var bara oroliga.
Han börjar kvickna till nu. Men ambulansen ska vara här om 20 minuter.
Sa en äldre herre. Irina kramade om mig. Förklarade att jag tappat kaffemuggen och fallit medvetslös till marken. Sedan hade skriken börjat komma. Obehagliga, desperata rop och hjälp. Men det märkligaste av allt, som varken ambulanspersonalen, sjuksköterskor eller doktorer kunde förklara, var brännmärket som omgav min hals, likt en smal ring. Den eftermiddagen berättade jag allt för Irina. Jag var säker på att hon skulle lämna mig. Men det gjorde hon inte. Hon fick mig att ringa Sandra och förklara hur jag mått sedan den dagen. Vissa dagar kan jag tycka mig se en kvinna i ögonvrån. Likt en skugga. Men jag blir inte rädd. I mina ögon så var jag och Britta Jonsdotter väldigt lika. Den stora skillnaden var att hon blev dömd medan jag fick en andra chans.
Det där var Galgbacken. I förra avsnittet så sa jag att historien skulle handla om en huvudlös man. Och det blev lite ändringar och inte den historien som jag hade tänkt. Men nog var väl Gurra lite huvudlös i sitt agerande i inledningen. Efter detta avsnitt så tar Sömnlöspodden ett sommaruppehåll. Och min nya podcast Skadlig nyfikenhet kommer se dagens ljus. En podd om följden av den mänskliga vetgirigheten. Hur mycket är vi beredda att offra för att lära oss mer om vår egen psykologi, anatomi och kroppens gränser? Och vilka har fått betala priset? Lyssna, så får du reda på det. Har du skrivit en berättelse som du skulle vilja få uppläst i podden? Maila in till somlospodden@gmail.com. Det går också jättebra om du har synpunkter på podden, vill veta mer om skadlig nyfikenhet eller har ett företag och vill sponsra för att nå ut till fler kunder. Somlospodden är inspelad, redigerad och berättad av mig, Joakim Wilson. Tack för att du har lyssnat. Ha nu en fantastisk sommar. Och välkommen åter.